Ja, då skulle jag få förmånen och möjligheten här att få predika i år igen. Och det är jag tacksam för. Och när jag började fundera lite på predikan så då var det en sak som slog mig. Och det var den här gamla guldgrävarsången. Jag blev frälst. Jag härligt frälst. Och så började jag fundera lite på det där. För just då så var jag ganska sliten. Och det är klart att när man är riktigt sliten då blir det kanske det här att jag är frälst, men är jag härligt frälst? Ja, faktiskt är det ju så att är man frälst så är man härligt frälst. Det går inte att vara frälst på något annat sätt faktiskt, för det är härligt att vara frälst. Även om man är sliten och trött och så. Jag var tvungen att googla på den sången då givetvis, jag gör ju det ibland. Och då hittade jag då, det här vet en del av er men inte jag. Han som har skrivit den där sången, han hette Fredrik Arvid Blom. Och han var född 1867 och han dog 1927 så han blev knappt 60 år. Och det var så att han tog skepparexamen om man säger så och blev sjöman och åkte ut på sjön. Och 1902 förklarades han som saknad eller borta eller frånvarande här i Sverige. För det var ingen som hade hört av honom. Men just då så gick han på en skola i USA, i Amerika då, och läste till pastor. Och det var väl inom frälsningsarmén det här verkade det vara som han på något sätt läste detta. Och 1901 så hade han skrivit den här texten att jag blev frälst, härligt frälst. Och jordens skatter, det kan ju vem som helst få. Och han ville inte byta bort det här. Sen känner vi ju igen den där sången då ju. Men sen såg jag någonting mer då när jag läste på Wikipedia där om honom att han gifte sig ju då i slutet på 1800-talet och hans fru dog 2 år senare. Sen när han gick på pastorsutbildningen då var han änkeman. Sedan gifte han sig igen och sen slutade han som pastor och blev försäljare istället. Och sen står det någonting som man funderade över, det var det att står då att 1916 tror jag det står någonting sånt här. Då blev han frälst igen, står det. Och då tänker man det att har han skrivit en sån sång att han var härligt frälst och på något sätt kommit bort ifrån Jesus. Och sen står det att han blev frälst igen. Och om jag förstod det rätt då så är det han som också har skrivit Pärlepoten. Och den skrev han då att han har öppnat Pärlepoten. Och ett par år senare så fick han ju också kliva in där när han då avled. Men så kan det ju vara. Alltså, hans liv var inte alltid lätt och det gick inte alltid på en räkmacka som man brukar säga. Fast att han var härligt frälst. Utan det var många svårigheter. Han hade en fru som dog, han var med om en skilsmässa, han gifte sig igen, han fick ett barn. Och dog ju alltså redan när barnet bara var 2 år gammal själv ju. Så det var svårt för honom på många sätt. Så det kan ju vara många prövningar här i livet. Samtidigt som man är härligt frälst då. Och jag kan ju säga så här att den här våren har varit lite tuff på många sätt. Så att när jag skulle förbereda den här predikan då. När ni frågade om jag skulle predika. Då sa min fru till mig direkt att Magnus, du har inte tid med det. Så du får säga till om det. Jag svarade ju inte. Jag ville ju predika. Så för ett par veckor sedan så sa hon det. Du har väl sagt till om att inte du kan predika den söndagen. För du har inte tid med det. Jag svarade inte då heller. Kanske man ska göra. Man kanske faktiskt ska svara på något sätt. Men jag visste inte riktigt vad jag skulle svara. Och så är det ju att ha en fru som står vid en sida. Innebär ju också ibland att den som står vid en sida är ju meningen ibland också att den ska ju inte alltid bara hålla med om allting utan ibland är det ju bra i livet också att det finns en motvikt. Och det kan faktiskt vara viktigt och kanske jag borde ha lyssnat på henne. faktiskt. För hon hade rätt i det hon sa. Jag tänkte börja med att läsa från första Korintierbrevet kapitel 7. Och börja på vers 32, ser att jag har skrivit upp. Och det är Paulus som talar där då, skriver. Jag vill att ni ska vara fria från bekymmer. Den ogifte är angelägen om det som tillhör Herren, hur han ska göra Herren, som Herren vill. Den gifte är angelägen om det som tillhör världen, hur han ska vara sin hustru till lags. Och så blir han splittrad. Ja, så kan det vara att vara gift. Man kan bli splittrad. Det här gäller inte bara oss män, för det står sen också att den ogifta kvinnan, jungfrun, tänker på det som tillhör Herren. Att hon ska vara helig, både till kropp och själ. Men den gifta kvinnan tänker på det som tillhör världen. Hur hon ska vara sin man till lags. Och sen säger han då att detta säger jag för ert eget bästa. För att ni inte ska snärja er, utan för att ni ska leva anständigt. Och stadigt hålla er till Herren och inte slitas hit och dit. Och då får man ju på något sätt försöka vila i detta då. För Paulus, han är ju inte inne på det att han vill på något sätt sätta käppar i hjulet för oss eller någonting sånt där. Va? Utan bara helt enkelt, det kan finnas ibland svårigheter med att ha familj. Och därför vill jag faktiskt också läsa ifrån Timoteus. Första Timoteus är det. Kapitel 5, en vers där. För där står det nämligen så här, och det är ju Paulus också som säger detta då ju. Men om någon inte tar hand om sina närmaste, särskilt då sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror. Så att prioriteringen att ta hand om sin egen familj, den är riktig. Det är ingenting som man ska hoppa över på något sätt. Så att det var ju egentligen omsorg om, men som min hustru talade om för mig, att jag inte hade tid att förbereda detta. Men det är som sagt var, som det står i Jeremia, profeten där, han säger ju det då. Det han talar Guds ord då, och då säger Herren genom profeten. Den som har tagit emot mitt ord, han ska troget tala mitt ord. Vad är halm mot säd, säger Herren. Och jag hoppas att jag på något sätt har fått ta emot någonting av Herrens ord, så jag har någonting av Herrens ord att dela. För mitt ord är säd. Men Herrens ord, eller vill säga mitt ord är halm menar jag. Men Herrens ord är ju säd. Och säd, det ger ju både näring och kraft till oss. Och vi sjöng för någon söndag sen här, icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Så att det är att jag har haft och är ganska trött och sliten och dessutom åkte på en rejäl förkylning, gör ju att jag får ännu mer förtrösta på Herrens ande istället. Jag ska läsa lite grann, bara några småsnuttar, hoppa lite här i första Mosebok. Jag kommer vara lite hoppig och lite hattig, men jag tror att någonstans kommer det kanske finnas någon tråd i det hela om att vara härligt frälst. Det kommer ju också finnas någonting om lite då om vår synd och vad det är vi egentligen blir frälsta ifrån. Det är ju inte alltid att vi blir frälsta ifrån bekymmer. Utan, och det kanske inte är det viktigaste heller. Om jag blir frälst ifrån bekymmer men inte min synd, så är jag inte härligt frälst. Men när jag blir frälst ifrån min synd, då blir jag härligt frälst. Första Mosebok kapitel 12, 13, 14, 15 tänker jag hålla mig till. Men jag tänker inte läsa allt just nu. Det är bara lite grann just för detta med... Jag kunde inte låta bli, utan jag tänker lite grann på det som händer i kristenheten idag. Det som kanske talas och skrivs om, och det som är mycket och det som händer i vår värld idag. Ibland är det ju som så att de gamla bibeltexterna ger oss ibland en liten inblick i hur det har varit tidigare. Och så kan man se att det är likadant idag. Det är inget nytt under solen ibland. Och det handlar då mycket om Abraham och om Lot, hans bror. Och jag vill börja med att läsa bara vad kommentaren i Bibeln säger här då, vad de har skrivit i bibelkommentaren om Abraham och Lot. Abraham och Lot står som exempel på den andlige och den världslige troende. Det är av samma släkt, har vuxit upp i samma miljö och båda var rättfärdiga. Skillnaden i karaktär och livsöden visar sig vara ett resultat av det val var och en av dem gjorde i avgörande skede i livet. Lot valde hela Jordanslätten därför att han tänkte sig en snabb vinning. Abraham väntade på staden med de fasta grundvalarna. Och när vi då läser de här kapitlen, men nu ska jag bara hoppa lite då. Då ser vi det att det som gör att Abraham, han har en tro. Och det gör honom till rättfärdig. Gärningarna, de kommer senare smygandes lite. Men det är inte gärningarna som gör honom till rättfärdig. Utan det är att han har en överlåten tro på Herren. Och trots att han har detta så är ju inte allting klockrent i hans liv ändå. För det står att när det blev hungersnöd, alltså när det blev svåra tider, då flyttade han ner till Egypten. Och när han kommer dit, då ber han ju sin fru Sara då om att ljuga lite. För att rädda sitt liv. Fast att Herren hade gett honom ett löfte. Hade han förstått det löftet helt och hållet och vågat haft kvar tilliten till det, så hade han inte behövt ljuga. För då hade han vetat att Gud hade beskydd över honom i alltihopa. Men Gud rättar ju upp alltihopa ändå sen på något sätt. Så Guds nåd är ju med honom, så att Gud räddar ju upp det hela. Och det är det jag hoppas på att Herren gör så idag också faktiskt. Att han räddar upp det hela här. Står det ju vidare då om att när de sen då kommer tillbaka ifrån Egypten där då, så är ju Lot med honom. Och både Abraham och Lot, de har blivit rika. De har det gott ställt. De har det väldigt bra. Och då börjar hedarna gnabbas med varandra. Och det här kan vi nog känna igen också, hur det lätt kan bli gnabb emellan. Och Abraham, han erbjuder ju Lot att få välja. Och Lot, han lyfter ju blicken och han ser en snabb vinning och en bra grej. Men så står det någonting som jag tänkte på där då, att när Lot drog sig åt det hållet då, så står det sen då att han flyttade längre ända in i Sodom. Står det sen. Alltså han var ju en världslig kristen, skulle man kunna säga då, för man ska tala i vår term idag. Och så ville han liksom komma. Han såg inte riktigt var gränserna skulle vara för någonstans. Så han flyttade ända in i Sodom. Och när det gäller Sodom då, ska jag bara läsa vad det står i kommentarerna här då om den staden. Sodoms synd var övermod och brist på omsorg för det fattiga och homosexualitet. Det är de sakerna som nämns i kommentaren här då. För sammanställning av Guds ord kan man ju säga då, hur vi ska tolka och förstå det hela. Och då är det ju väldigt lätt ibland för oss då att tänka det, att ja, då var det ju inga problem då ju. Men när det står att det fanns övermod och brist på omsorg om det fattiga, det är också synd. För vi tänker ofta på att synd är någonting jag gör. Men synd kan också vara någonting jag inte gör. Men det här blir ju i alla fall Lots liv. Och han är ju på fel plats. Men han blir räddad två gånger. En gång så är det ju Abraham som räddar honom när han har blivit bortförd. Och då är det också en intressant sak som jag sett här då. Det är att när kungen då i Sodom, efter det då hade hänt och allting, Abraham hade räddat Lot och räddat allihopa där då ifrån de här andra fiende kungarna då som hade kommit och rövat bort dem. Då ville kungen i Sodom då att ge Abraham någonting. Kungen i Sodom sa det till Abraham: ge mig folket, krigsbytet kan du behålla för dig själv. Men Abraham svarade kungen i Sodom: jag lyfter min hand upp till Herren, till Gud, den högste, skaparen av himmel och jord. Jag vill inte ta ens en tråd eller en sadalsrem, än mindre något annat som tillhör dig. Du ska inte kunna säga, jag har gjort Abraham rik. Jag vill inte ha någonting. Om vi då tänker oss att hurdant är det ibland, vad vill vi? Jag har ibland varit lite frågande till, ibland blir det en diskussion om nu kan vi inte få bidrag för det, eller nu kan vi inte få, vi måste, och sådana här saker. Vart i Bibeln står det att vi ska ha ett statligt bidrag? Eller vad vi ska ha liksom pengar från andra håll? Jag står inte riktigt denna biten riktigt. Vi borde väl kunna säga vi också att vi vill inte ha det vi inte ska ha. Utan vi ska ju förlita oss på Herren och förtrösta på Herren och det goda som han ger. Så att få någon hjälp på det sättet i form av rikedomar från de vi inte ska ha, det kanske vi ska vara vaksamma och passa oss för faktiskt. Precis som Abraham. Sen gick det ju ytterligare lite tid här då, och det känner vi ju till det som hände sen då med Lot, hur han blev räddad. Gud sände sin änglar att rädda honom ut ur katastrofen. Men det var ju verkligen genom en Guds räddning, Guds frälsning som han blev räddad. Men hans fru hade blivit allt för mycket vän med världen, med det som fanns i Sodom. Så hon kunde inte räddas. Man kan säga att Lot hade ändå sin hjärta någonstans till att lyda Gud. Men hustrun vände sin blick tillbaks till det som hon inte skulle se. Lockelserna i det som finns i världen. Och det blev ju också som så att det som hade varit där hade ju också ställt till. Det följde för dem senare sen då i livet för Lot och hans döttrar sen. Ni får själva läsa detta sedan. Men det finns någonting som jag kan se idag med när vi försöker flytta våra tält in i en stad, i en värld, i någonting där vi inte ska vara. För det finns någonting som heter synd och det finns någonting som heter frälsning. Och jag tänker läsa ifrån Johannes evangeliet kapitel 8 blir det där. Och även om det blir lite hoppigt och hattigt så hoppas jag ändå att någonting av budskapet kommer fram. Och det jag ska läsa där, det är om Jesus och äktenskapsbryterskan. Jag börjar på andra versen. Tidigt på morgonen kom han tillbaka till tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom och satte sig ner och undervisade dem. Då kom de skriftlärda och fariserna fram till honom med en kvinna som hade gripits för äktenskapsbrott. De ställde henne mitt framför sig och sade: mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger du? Detta sade de för att snärja honom och hade något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och skrev med fingret på marken. När det stod kvar och frågade honom reste han sig och sade: den som är utan synd
kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta gick de därifrån, den ene efter den andra, det äldste först. Och han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa det till henne, kvinna, vad är det? Har ingen dömt dig? Hon svarade, nej herre, ingen. Då sa det Jesus, inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer.
När vi talar om synden så blir det ofta att vi vill, och lagen, Guds lag, för det är Guds lag som uppenbarar synden för oss. Då vill vi ofta runda till den och slipa till den så att vi ska liksom passa in. Men det gör inte Jesus. Han håller fast vid lagen. Han ändrar inte på någonting i lagen. Men det han gör, det är det, och det jag tycker kanske är mest fantastiskt med den här texten. Kvinnan, hon får ju uppleva frälsning här. Hon får uppleva nåden. Och genom nåden får hon också kraft att ändra sitt levande. Men här kommer det också ett gäng teologer. Väldigt lärda människor som kan lagen in i minsta detalj. Och det händer någonting så fantastiskt. Att de upptäcker att de har synd i sig. Så de går ju därifrån. De hade missat detta innan. Men nu har de helt plötsligt upptäckt allihopa att i dem själva så finns det synd. Och så blir det när man möter Jesus och när den helige ande är över lagen. Lagen, om jag nu skulle kunna lagen jättebra, så skulle jag kunna med hjälp av lagen då kunna se alla era synder. Men när den helige ande kommer över människa och lagen får bli framför mig, då ser jag min synd i mig. Det är skillnaden med att ha Jesus och den helige ande och att inte ha den. Så lagen utan helig ande, då ser man andra synd. Men den helige ande uppenbarar synden i mig. Detta kanske blev frälsningen för de här teologerna. De skriftlärda, de som kunde allt. Och den här kvinnan, hon hade säkert insikt om sin synd i sitt liv innan också. För det är ju det handlar om, att ha insikt om detta. Men nu fick hon också nåd och förlåtelse. Och det är genom nåden och förlåtelsen som man också får kraften och möjligheten att börja leva på ett nytt sätt och leva i harmoni med Gud. Vi ska ta en text till som handlar om ungefär samma sak. Och då får det bli Lukas kapitel 5. Vers 27 tar vi börja på där då. När Jesus sedan gick ut såg han en publikan som hette Levi sitta vid tullhuset. Han sa det till honom, följ mig. Då lämnade Levi allt, steg upp och följde honom. Sedan ordnade han en stor fest för Jesus i sitt hem. Där en mängd publikaner och andra låg till bords med dem. Fariseerna och deras skriftlärda kritiserade hans lärjungar och frågade, varför äter och dricker ni tillsammans med publikaner och syndare? Jesus svarade dem, det är inte det friska som behöver läkare, utan det sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse, utan syndare. Ibland kan man ta den här texten lite slarvigt och då blir det lätt att man får för sig att Jesus, han hade inget problem med att de syndade, att de var syndare. Men det är ju det han säger här, att han vill kalla dem till omvändelse. Så han ville ju att de skulle ändra sitt levande. Så det var därför som han umgicks med dem. För att ge dem förlåtelse och nåd. Han säger ju det att det inte är det friska som behöver läka utan det sjuka. För Jesus han jämför ibland vår synd med vår sjukdom. Och sen kan han bota den. Det är också någonting som ibland diskuteras idag. Men Jesus själv säger ju det. att han kan bota den. Och det är våra hjärtan, vår innersta längtan, vår drivkraft kan man säga, som Jesus vill komma åt. Så att vi får en vilja enligt hans lag och enligt hans vilja. Så vi får ett nytt hjärta. Han lever här då, som det står omnämnt om det. Han hade ju, det står att han lämnade allt och följde honom. Och det handlar då inte om att man lämnar fru och barn och massor med saker och allting. Och helt plötsligt bara går omkring i säck och aska eller någonting sånt där. För han har ju fortfarande kvar sitt hem där Jesus får komma hem och äta hos honom till och med. Så han ordnar ju till och med en stor fest. Utan att lämna allt, det är någonting annat. Det är verkligen att överlämna sitt liv till Jesus och ha förtröstan på honom. Det är det han gör. Och då blir det också en stor glädje för honom och en härlig frälsning. Nej, så Jesus, han vill faktiskt bota oss ifrån vår synd. Idag i vårt samhälle så har vi ju istället att vi vill inte att någon ska ändras, utan man säger snälla så här att du kan vara den du är, du får vara vem du vill. Och vill du göra dig till någon annan så att du blir någon annan så att du får vara den du är på det sättet, så kan du göra det. Men Jesus, han har någonting annat. Han har ett annan läkedom till människor. Han har inte den, om jag så säger, konstgjorda, oäkta lösningen på ett problem. Han har en äkta lösning för människor som brottas med sina problem, vad det än är. Så har han en äkta lösning. Det innebär inte alltid att livet blir lätt. Eller att det inte finns prövningar och svårigheter. Men han läker någonting inom en. Och det är att vara härligt frälst. Jag skulle bara vilja nämna några stycken personer här i Bibeln som avslutning. För att vi ska förstå att det finns prövningar och är härligt frälst. Och att motgångar inte alltid innebär att vi inte kan vara härligt frälsta samtidigt. Johannes döparen har vi som ett exempel. När han möter Jesus, då säger han måste bli större och jag måste bli mindre. Det är en verklighet för oss när vi möter Jesus. Då behöver faktiskt vi bli mindre och han, Jesus, måste få bli större i våra liv. Lärjungarna, det var troligen så att alla utom Johannes fick lida martyrdöden. Kan vara fel, men ni får rätta mig. Jag vet att det finns de som kan det. Vi kanske inte vet med säkerhet heller, men det kan vara så. Paulus, som hette Saul innan, han var ju lagens specialare skulle man ju kunna säga. Han kunde ju lagen kanske bättre än de. Han var ju både farisé och skriftlärd. Så han hade ju dubbel kompetens inom det här med lagen. Han hade så mycket lag i sig så att han till och med förföljde de som trodde på Jesus Kristus. För att göra det som lagen krävde. Men sen fick han möta Jesus och sen fick lagen ta sin boning i hans hjärta istället. Och då kämpade han för evangeliet. Men han fick lida också för det. Och kanske att när vi talar om att vara härligt frälst och tro att allting, livet ska vara lätt. Det har ju funnits sådana teologi ibland. Att blir man bara frälst så löser sig alla problem. Då behöver man aldrig ha några bekymmer. När man kan ha sin tro och sin blick in i himlen då, ja. Och en som hade det var ju rövaren på korset. Den ena rövaren, han var högmodig och hånade Jesus. Men den andra ödmjukade sig i sitt liv för Jesus. Och han blev härligt frälst på korset. Hängandes på ett kors och få vara härligt frälst. Och det här kan vi också få vara. Genom tron på Jesus Kristus. Men vi måste också förstå det att det Jesus vill, det är bota den synden som finns i vårt liv. Och den helige ande kan uppenbara lagen och synden för oss.
då blir vi härligt frälsta. När vi ser det. Vi kan väl be tillsammans. Tack Herre för din nåd. Tack Herre för att den helige ande kan uppenbara det för oss, det som är dolt. Och att du Herre vill hela oss. Du vill frälsa oss. Hjälp oss Herre att hålla troget fast vid ditt ord. Herre, hjälp oss också att när vi ser på lagens bud att kunna förstå att det är ditt ord till oss Herre. För att du har omsorg om oss och för att du vill oss väl. Herre, gör inte våra hjärtan hårda utan gör dem mjuka Herre. Tack Herre för denna gudstjänsten och jag ber dig för alla som har kommit hit och de som lyssnar. Jag ber dig för om någon tvivlar på sin frälsning eller känner oro över sin frälsning. Herre, möt den människan då. Låt den människan få känna frälsningsglädje. Om det är någon som känner att den är syndig, Herre, att den får uppleva frälsningen i det istället, Herre. Att du tar hand om alltihop, Herre. Om det är någon som tycker att den är världslig kristen, så kan du förändra det också, Herre. Du kan byta ut det så vi blir andligt kristna. Mitt i vår svaghet, Herre, så kan du vara stark. I Jesu namn. Amen.